Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Kronqvist.
Man börjar ju införa elektriskt ljus, det var ju framförallt på fabriker och liknande, för man skulle kunna jobba sent och så. Och det var väl kanske ingenting som folk i allmänhet önskade.
När vi pratar om den mörka årstiden, eller det mörka vinterhalvåret, beskriver den som en period utan ljus. Och förhållandet mellan ljus och mörker, att se dem som två motpoler, ja, det är ett välkänt tema i både konst, kultur och religion. De är förenade, men också varandras motpoler. Natten är dagens mor, skallar till exempel Erik Johan Stagnelius, och syftar då på den nordiska mytologins gudinna Natt, som var just en mor till dag, jord, sol och måne. Ändå är det bara en mörker vi försöker betvinga och jaga bort genom gatubelysning, parkbelysning, fasadbelysning, trädgårdsbelysning, mysbelysning och nattbelysning. Det här får oönskade konsekvenser på naturen, djuren och faktiskt också på oss själva. Det här konstaterar Johan Eklöf, fladdermusforskare och författare till boken Mörkermanifestet som jag nyligen läste. Så jag bjuder in honom för att prata om vad ljuset gör med oss, varför vi behöver mörkret och hur övergången mellan dag och natt innehåller så många fler nyanser än vi anar. Visst till exempel att det finns tre olika skymningar? Inte jag heller, men det och mycket annat intressant pratade vi om. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, pass på att göra det nu i din app för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid, om du har tankar på gäster eller frågor eller något annat, så når du mig på perspektivs@vadvivet.se. Därmed är det dags för Johan Eklöf. Vilken betydelse har egentligen mörkret för den biologiska klockan?
Jag skulle säga att det är ganska avgörande, eller rättare sagt, skiftningen mellan ljus och mörker är ju väldigt avgörande. Det är ju inte så många yttre signaler man kan gå på egentligen för att ställa sig klockan, utan det är temperatur och det är ljus. Eller längden på dagen kan man ju använda sig av. Lever vi här uppe i norr så är det ju ganska stor skillnad på sommar och vinter. Och många växter och djur använder sig av, nu är dagen så här lång och då ska vi göra så här.
Det är ju intressant just det med varje cell i varje levande organism har det här inbyggda maskineriet. Och hur det liksom kalibrerar. Alltså, hur länge har man vetat det? För det slog mig också. Du skriver någonstans om 1700-tals forskare som har växt i mörker, ser hur de reagerar och så här. Liksom, när blir det här allmän kunskap så att säga?
Jag har för mig att det var på 60-70-talet en gång när man började forska på det på riktigt så att säga. De stora upptäckterna kom ju ännu senare och det var ju Nobelpriset till det här var ju inte alls många år sedan så att...
Ja, men vad kommer det sig att det är så pass sent i det? Är det för att vi tar vissa saker för givet eller att man inte någon har hållit upp den här mot samtiden och sagt att stämmer det här verkligen?
Ja, nej, det är väl så med rätt mycket i och för sig. Många, på något sätt så är det en ganska självklar grej. Man har ju sett att alla djur och växter har olika typer av perioder. Den här forskningen på 1700-talet handlar ju mycket om växter som man såg. Så, ja, de vände sig mot solen och de... så stängde sig på natten och öppnade sig på dagen. Och så där har man ju vetat så, men just mekanismerna bakom det kräver ju väldigt mycket mer. Så att säga.
Just att gå från folktro eller folkkunskap, så att säga, allmän bildning till något vetenskapbelagt är naturligtvis en annan grej. Men vi kanske också ska bara backa lite grann. Alltså, för att kunna prata om ljus och mörker kanske vi måste förstå hur ögat funkar överhuvudtaget. Hur funkar egentligen vårt öga och inte minst i mörkret?
Alltså, det är ju lite som... inte så stor skillnad mot en kamera egentligen. Vi har en lins som fångar upp ljuset och ljuset träffar en näthinna och där kopplas det om till nerver. Man skulle kunna säga att det är som en digital kamera, att ljuset blir digitalt för att komma in i hjärnan. Så och sen så finns det lite grejer på vägen då. Jag menar, näthinnan har ju lite olika receptorer som tappar och stavar som är bra på lite olika saker. Linsen, vi kan forma den eller vi man kan filtrera ljuset längs vägen och vi har pupill som kan öppnas och stängas och så vidare. Men principen är ju ganska enkel.
Och jämför man det mänskliga ögat med ögonen i djurriket, vad är det för stora skillnader?
Alltså det finns ju egentligen alla typer av ögon från bara rent ljuskänsliga pigment till våra ögon och som är väldigt avancerade. Det är ju kanske vi och bläckfisken som har de mest avancerade ögon. Beror lite på hur man ser det. Det finns ju djur med många fler ljuskänsliga pigment till exempel. Man kan se andra typer av färger eller många fler färger. Sen har vi ju insektsögon som består av en massa små linser som fångar upp ljus från olika håll. Så att...
Just det, vad vi lägger i begreppet avancerad. Men det här med liksom, jag minns vagt från biologin det här snacket om stavar och tappar, va? Sen så är det fåglar som då kan se ännu fler grejer. Har de då fler tappar och stavar eller har de andra? Eller hur funkar det liksom?
Fler tappar kan man säga. Det är fler färgkänsliga pigment. Har vi tre så har de fyra. Och då blir ju deras färgspektrum blir ju lite bredare så att säga. Och mycket går ju in i det ultravioletta som inte vi ser.
Du skriver fint i boken om liksom att man liksom hur många djur ju har då som sagt ögon som kan uppfatta ultraviolett och att de försynta vita blommorna som för vårt öga tycks glimra i månens sken ser ut som ett pulserande diskogolv för en fågel.
Om man tar en ultraviolett lampa så lyser man på diverse objekt som man tror bara är kanske vita eller så lyser de ju upp väldigt mycket.
Mm.
Och det är ju inte bara blommor utan det är ju på fåglarna själva som har mönster och så här som inte vi uppfattar.
Det blir lite som att vi ser i svartvitt på något sätt.
Ja, precis. Och sen så är det någon som kommer introducera en färg-tv plötsligt. Och så.
Och samtidigt så är det, om jag förstår, det verkar också som att många djur har ju också ser ju mer i svartvitt och inte ser våra färger men kan då istället skilja på ljus och mörker på ett mycket mer sofistikerat sätt än vad våra ögon förmår.
Det är ju svårt att kunna allt. Så att ofta så får man ju välja lite grann. Och är man skymningslevande så är det ju väldigt mycket viktigare att kunna ta in mycket ljus och på så sätt få en bild.
Men vårt mörkerseende tycker jag också är fascinerande. Kan man träna upp det?
Alltså på sätt och vis kan man ju det. Man kan ju vänja hjärnan vid det så att säga. Och också öva på att inte förstöra sitt mörkerseende genom att titta på lampor. Så att säga.
Hur lång tid tar det för oss att se mörker? Om vi bara, alltså för att, när man bygger upp det, vi slår av lampan och så går vi ut. Hur lång tid tar det innan vi ser egentligen?
Nej, men det är en ganska långsam process. Det blir ju bättre och bättre. Men det tar ju åtminstone en halvtimme innan vi kan säga att vi ser okej i mörker. Men går man åt andra hållet så raserar vi ju det väldigt, väldigt fort. Det räcker att tända lampan så har man ju sabbat mörkerseendet ganska omgående. Men en halvtimme, det kan ta upp till tre kvart kanske innan vi är riktigt duktiga.
För jag har ju hört så här 5 minuter att liksom man kan bygga upp det, men det tar så väldigt lång tid.
Det är ju skillnad redan efter 5 minuter, det är det. Men ett riktigt väl utvecklat mörkerseende tar längre tid.
Men du skriver också, tycker jag var intressant, om hur i vissa städer och på vissa platser, då alltid städer, så utvecklar invånarna inte mörkerseende, för det blir aldrig mörkt.
Nej, man har ju mätt de ljusaste himlarna om man tar städer som Singapore eller liknande som man mätt upp till ungefär 1200 gånger ljusare än vad en normal natthimmel skulle vara och det är lite för ljust för att vi faktiskt ska utveckla något mörkerseende överhuvudtaget.
Det är mycket här, jag har skjutit lite frågor här om mörkret och hur kroppen reagerar för vi har också det som liksom leptinets betydelse. Vad gör leptinet för oss?
Leptin har ju med och det styr ju aptiten kan man säga. När vi på kvällen, när melatoninet, alltså vårt sömnhormon, byggs upp så påverkar det en massa andra hormon, bland annat leptin. Så att tanken är att vi ska ju inte bli hungriga mitt i natten utan då ska vi kunna ligga hemma och vara skyddade och vila. Och sen först på morgonen så ska vi upp och bli hungriga igen. Men stör man sömnhormonet så stör man även då leptin och andra hormon. Vilket gör att vi i princip skulle kunna lysa oss överviktiga för att vi äter för mycket på natten.
Just det, så att när man har legat och kollat Netflix till klockan 1, då har vi också gett kroppen det här blåa dagsljuset som alltså är egentligen ett dagljus, en våglängd som bara finns på dagen. Och det gör att kroppen tänker, ja, dagen pågår, då behöver jag nog äta lite till.
Ja, men lite så, ja.
Men fanns det inga dagobertmackor då i ett förindustriellt samhälle?
Det gjorde det säkert. Nätterna kunde ju vara väldigt långa förr och då blev det att man sov lite grann i... Det blev som 2 perioder på natten att man gick och la sig så pass tidigt så sov man kanske fram till midnatt någonting och så vaknade man till rent naturligt och sen somnade igen. Och då kan ju hända att man faktiskt behövde äta. Men en normal 8 timmars natt så ska vi inte behöva gå upp och äta. Det är inte naturligt.
Det är fascinerande med liksom den här gränsen mellan ljus och mörker, mellan dag och natt, och som ju inte heller är så knivskarp som jag beskrev det nu. Men det är intressant att se hur när vi plötsligt börjar sudda i det, hur det blir, får massa effekter. Och du forskar ju på fladdermöss och tillbringar med en massa utomhus i mörker i väntan på observationer. Och du skriver också att du känner att du skulle kunna bli mer effektiv att jobba på datorn i väntan på de här nattaktiva varelserna. Men att du insett att du blir mer harmonisk av att sitta i mörkret. Vad fick du att inse det?
Det var nog bara någonting som växte fram. Eller rättare sagt, när jag började reflektera över det här. Jag satte mig ner och började skriva boken. Det var nog då jag funderade på att jag tycker nog det här är ganska trevligt själv. Det är inte bara det att jag ska skriva om fladdermöss och hur de påverkas, utan det är ju en bok för mig själv. Då tänkte jag mycket på att jag sitter ju faktiskt ner och liksom stirrar in i mörkret ganska mycket på kvällarna.
Ja, och har du provat då att sitta med en laptop i knät där under något träd och sett det? Eller var det bara liksom, för det finns någon slags... Jag är ju själv ute och sover i skogen titt som tätt, och det finns ju något slags särskilt lugn över det där. Liksom. Och jag, det som jag läste din bok, och det som stannar kvar i mig tror jag, är en slags reflektion om att kanske handlar inte det här, vår relation till ljuset och mörkret, om just ljus och mörker, utan kanske också något slags... Där det står och väger mellan effektivitet och harmoni. För du väljer bort effektivitet för att få harmoni. Och anledningen till att vi införde ljus var ju att vi ville uppnå effektivitet. Alltså det är ju 150 år sedan ungefär som människan så sakta började skapa den här världen då den dag och natt kunde vara en och samma. Vi har elektricitetens inbrott och affärer som kan hålla uppe länge och nöjesutbud och... TV-apparater och liksom så här. Framtiden var ljus, eller åtminstone var ljuset framtiden, som jag tror också du skriver någonstans. Alltså människans livslånga kamp för att besegra mörkret. Men har det varit en kamp, tänker jag samtidigt liksom. Eller har man bara sagt, ja, det här är som det är. Det är lätt att vi idag tillskriver mörkret egenskaper som det kanske inte historiskt sett har haft.
Ja, men så kan det ju vara. Det här med effektiviteten, absolut. Man började ju införa elektriskt ljus, det var ju framförallt på fabriker och liknande, för man skulle kunna jobba sent och så. Och det var väl kanske ingenting som folk i allmänhet önskade. Visst, jag har väl suttit och kollat mejl och sånt också på nätterna, men man kopplar liksom mörkret till det harmoni, eller jag kopplar det till det harmoniska, men det är väl kanske mer ett verktyg för att kunna koppla bort annat. Eller en signal till sig själv.
Det är kanske just det. Det är en signal till sig själv. Att nu gör jag det här. Så kan jag gå och springa runt med och lyssna på poddar hela tiden. Men ibland så försöker jag göra ett medvetet val. Att då, nu ska jag inte göra det. En dag med sina egna tankar. Eller definitivt tystnad och så. Liksom. Jag tänker också det. Det är intressant om man tittar på framväxten av liksom när samhället börjar belysas och inte minst då fabrikerna. Och där är också att Strindberg, han hatade ju väldigt många saker som vi har lärt oss, däribland elektrisk belysning. Och han skriver att han anser att den elektriska belysningen är politisk. Vad menar han med det?
Ja, men det var nog mycket det här att man lyste upp för att... fabrikerna skulle kunna bli effektiva. Det var ingenting för arbetarna, utan det var bara någonting som drabbade människor i största allmänhet. Det var en ekonomisk fråga, men det var också på något sätt en symbol för framgång och titta på oss. Vi är så här effektiva och vi är så här duktiga. Men vilket gick ut över vanliga arbetare. Det var väl mycket det som Strindberg menade.
Det är liksom det, åter den här diatomin mellan effektiviteten och harmonin på något sätt. Arbetarna fanns i industrin och kring industrin växer staden, så att staden sover aldrig. Det blir ju liksom den här romantiseringen av kanske New York och lite andra ställen liksom. Och samtidigt så kan vi då se att det här också är en av de många sakerna som jag lärde mig i din bok, att liksom på tal om liksom effektivitet, att 2/3 av alla ryggradslösa djur är nattaktiva. Och 1/3 av alla ryggradsdjur är också nattaktiva. Varför är de det?
Det är lite olika anledningar beroende på vilket djur vi tittar på. Men till stor del handlar det ju om predation, att undkomma rovdjur. För att det är mycket lättare att skydda sig i mörker, helt enkelt. Så om man tittar på insekter till exempel, så har ju de en topp i skymningen. De försöker undkomma fåglar som är aktiva på dagen, men de försöker också undkomma fladdermöss som är aktiva senare. Så försöker de koncentrera sin aktivitet så mycket som möjligt till däremellan.
Hur anpassade är då liksom, däggdjur för mörkerseende? Hur ser det ut då? Vad kan vi rent liksom konkret titta på dem? Vad är de mörkerindikatorerna där visar att det här är en mörkervarelse?
Dels är det ju en evolutionär historia som är ganska lång för däggdjuren, att vi började förmodligen som skymningsdjur, vilket skiljer oss lite grann från reptiler, dinosaurier och så vidare. Men det man kan titta på är ju dels för ögat, som många har ögon som är väldigt ljuskänsliga. Vi kan kolla på andra, luktsinnet till exempel, som är väldigt välutvecklat hos många däggdjur, inte hos oss direkt. Många djur har morrhår så att man känner sig fram. Går man som är i en mörk skog och så känner man precis vad som är intill, så att säga. Och även hörselsinnet är ju mer välutvecklat än hos oss. Det är en hel uppsjö av sinnesintryck egentligen som kompletterar synen. Det räcker ju ut vid hunden så ser man ju att den är ju inte mycket försiktigare i mörker än vad den är på dagen, utan den verkar ganska glad ändå. Den osar och den luktar eller så och känner sig fram. Så att vi sticker ut lite där. Det är vi och aporna som är dagaktiva egentligen bland däggdjur.
Och det är ju en sak att vara när man är aktiv, men att sen då uppleva en rädsla för dem tycker jag också är en fascinerande. Jag minns själv när jag slutade vara mörkrädd, för jag är uppvuxen på en gård utanför Båstad, ett stort stenhus. Och där hade vi också en ekonomisk far, vilket han ju gärna påpekar nu, som att han var liksom snålade med energi redan innan det var modernt. Men att släcka var en hederssak och inget fick stå på. Och det är klart att jag som liten var liksom rädd och man ser allting i skuggorna när fantasin på barnsvis liksom skenar. Men sen kom det någon dag när jag insåg att jag i tidiga tonåren kunde bli en del av dessa skuggor. Att jag kunde liksom smyga där och sen samma sak då i skogen. Att förflytta sig utan att ses är ju någon slags frihetskänsla, någon osynlighet. Men kan man se någonting mer om denna mörkerrädsla, vad den egentligen kommer från, denna nyktofobi?
Förklaringen som man hör, det är ju ofta så här klassiska savanngrejen, att gå inte ut på savannen i mörker för då kommer lejonen ungefär. Och vi skyddar oss då genom att vara många och vi är inomhus. Men det finns ju lite andra aspekter, att vi inte ser vad andra är och vi känner oss lite övergivna. Vi måste klara oss själva på något sätt. Människan är en väldigt social varelse, att det skulle handla lite om det också. Men jag tror ju mycket att vi är så pass synberoende. Våra sinnen är ju lite begränsade. Det är synen vi litar på. Och synen är ju klart begränsad i mörker. Så då blir vi ju naturligt lite mer försiktiga. Sen är det också mycket en vanesak. Jag tror att, nu vet jag inte hur det var förr, men jag har en känsla av att vi är mer mörkrädda idag, även när det inte är så mörkt. Det räcker inte med en gatlykta, vi vill gärna ha två eller tre. Det blir liksom en ond spiral på något sätt, att vi måste ha det ljusare och ljusare.
Det är också den här mellan ljus och mörker. Du beskriver ju också de här liksom, de tre skymningarna som jag inte hört talas om tidigare, men som ju någonstans också vittnar om en mer sofistikerad förståelse om den där gradvisa övergången från ett tillstånd till ett annat. De tre, om vi kanske först bara gå igenom de tre skymningarna, för vi pratar ju också om oss som skymningsvarelser.
Alltså, idag så tänker vi inte riktigt på det sättet. Vi tänker att det skymmer. Men för utan särskilt mycket belysning så observerar man väl sånt mycket mer. Det är väl lite grann som att man säger att inuiterna har många ord för snö. Så då har vi de här. Alltså, ju lägre solen befinner sig under horisonten, desto mörkare blir det ju. Och då kan man ju skilja ut den borgerliga skymningen är väl alltså kommer först. När vi fortfarande tycker att det är inte dagsljus, men det är heller inte natt. Man kan fortfarande göra saker ute. Det börjar dyka upp lite stjärnor. Och
men man kan sitta ute som som det borgerliga idealet och förkovra sig med en bok.
Ja, nej men precis. Och sen den nautiska skymningen har ju fått namn då. Okej, men nu kan vi börja navigera efter stjärnor. Nu finns det så pass mycket på natthimlen att man kan navigera ute på havet.
Just det, kommer att slå från en slags som sjöfarten, så äntligen natt så vi kan se något.
Ja, nej men lite så. Man hittar vägen plötsligt. Så det är också en svunnen kunskap. Det är inte många hobbyseglare som är ute och navigerar efter stjärnor idag. Och sen nästa steg blir ju då den astronomiska. Det är då man kan verkligen studera stjärnor. Då är det natt på riktigt och vi kan se de här tusentals stjärnorna på himlen. Eller i bästa fall kan vi det. I en stad kan vi kanske se fem, men det är en annan historia. Så att, det är klart att de skymningarna har ju försvunnit också för de flesta. vi kan inte se den gränsen längre.
Det finns ju officiella definitioner av mörker för att vi är i Sverige också. Så i Luftfartsstyrelsens författningssamling står att mörker är det tillstånd som råder mellan solnedgång och soluppgång då på grund av nedsatt dagsljus ett framträdande obelyst föremål inte tydligt kan urskiljas på 8 kilometer. Och du har översatt det här till att då ser man inte Lisebergstornet från Älvsborgs nya fästning i ett mörkt Göteborg eller Kaknästornet från Huvudstad gamla slott i Solna i ett oupplyst Stockholm. Men det är ju teoretiska förklaringar eftersom det ju aldrig är oupplyst längre. Men det är även Luftfartsstyrelsen säger ju att det är ett tillstånd som råder mellan solnedgång och soluppgång. Som om det också vore någonting, det är klart att när man kan se eller inte se solen. Men det, återigen, den där skillnaden är ju väldigt spännande tycker jag. Och den, alla de nyanser liksom. Så att,
ja, det är ju bara vi står vid horisonten eller en öppen yta vid havet eller så som vi faktiskt kan se. Nu försvann solen precis, men att mäta ljuset från det att den är precis ovanför horisonten till den är precis under, det är ingenting vi registrerar egentligen.
Det är spännande att tänka på hur allt det här ljuset påverkar djuren och naturen och oss själva. Det finns många delar i som du har skrivit om och pratat om olika sammanhang om detta. Så jag tänker att det är också intressant att se. Vi pratar om det mänskliga ögat. Om vi pratar om däggdjurens ögon istället så har de alltså flera sorters tappar och de är för att underlätta liksom infångande av ljus. Och då lärde jag mig om den här extra näthinnan som finns som låter skymningsljuset passera över näthinnan 2 gånger. För att då utnyttjar ljuset maximalt. Och det är det här som gör att kattögon blinkar till i natten. Och ugglans stora ögon var ett annat sånt exempel. Hur nattetid kan ugglor se 100 gånger bättre än vi människor och så här liksom. Men hur navigerar de då i natten? För det är också någonting som jag funderade på. För att jag menar, vi har ju de stora förflyttningarna av fåglar. Många flyttar sig på nätterna och så här. Hur gör de det?
Så fåglar har ju en hel uppsjö av sätt egentligen. De är väldigt bra på att minnas landmärken. De kan navigera efter stjärnor. De tittar på stjärnkonstellationer. Och så har de också ett magnetsinne så att de känner av liksom vad är nord och syd och så egentligen. Men just att de flyttar på natten, det har ju att göra med att de använder sig av stjärnor ganska mycket.
Så de har en tydligare karta på natten helt enkelt?
Ja, men så är det ju.
Men vad är det här med polariserat ljus då? För det har jag också hört att det är någonting som påverkar hur man förflyttar sig på natten om man är ett djur.
Det har ju att göra med att ljuset, det är ju vågrörelse bland annat. Och då kan det ju svänga i lite olika riktningar. Beroende på lite vilket medium som ljuset passerar så svänger det på lite olika sätt. Ljuset kan skapa mönster på himlen kan man säga. Genom att det svänger på olika sätt. Och det är ju ingenting vi uppfattar. Men insekter till exempel har ju ganska väl utvecklat seende för polariserat ljus. Då kan man använda det för att till exempel hitta vatten eller de vet vart de eller vilken riktning de ska. Och det är också någonting som då när man lyser upp för mycket så blir det här ljuset väldigt otydligt. De kan ta fel också. Det mönstret som skapas av en reflekterande vatten till exempel, det kan lika gärna vara en asfaltsyta idag.
Alltså det här är naturligtvis en hypotetisk fråga för man kanske inte riktigt vet hur de ser världen men man ska översätta det. Liksom. Är det som att de ser en grid ovanför där de ser olika täthet och raster?
Ja, det skulle man väl kunna säga rent teoretiskt i alla fall. Sen är det ju oerhört svårt för oss människor att kunna sätta sig in i hur upplever man världen när man har ett annat sinne eller bara ett öga som fungerar lite annorlunda.
Sen fanns det också som att hur de kan kalibrera sig, så skriver du i boken om dyngbaggar. Hur kalibrerar de det? För de blir ju förvirrade ibland, även insekter. Det är någon slags att liksom resetta sin inre kompass.
Dyngbaggar finns ju av lite olika sort, men de här klassiska dyngbaggarna som man sett är ju de som rullar bollar med avföring helt enkelt på savannen. Det vill de ju göra så effektivt som möjligt. De vill ju komma hem med den här bollen innan någon annan tar den. Ja, dels använder sig av polariserat ljus och lite annat. Men de klättrar också upp på sin lilla boll för att ta en bild av stjärnhimlen. Så här ser den ut nu. Och så får de som en stjärnkarta i huvudet. Och sen så tar de ut en riktning och så rullar de bollen. Och händer någonting och de blir lite förvirrade, ja men då kan de klättra upp och så får de en ny bild.
Det är helt fascinerande. I den här navigationen, så liksom en fågel, hur förflyttar de sig och hur påverkar liksom artificiellt ljus de då? Jag menar, det är svårt att se en karta på himlen och så tänker vi oss det här, vi har som en grid, vi har sett någon sån science fiction film så vi kan tänka oss hur det skulle renderas ovanför. Liksom så här. Men, och då förstör det, det blir helt enkelt svagare. Men enskilda ljuskällor som gatlampor eller sånt, hur påverkar det liksom fåglar? Kan inte de bara skita det och flyga på?
Ja, alltså enskilda lampor, om vi tar fåglar då, så kan de flyga högt över enskilda lampor kanske utan att det stör så mycket. Men om vi kommer till en stor stad med det samlade ljuset som bildar den här, alla har ju sett den orange-bruna himlen på höstkvällarna. Och då blir det ju väldigt svårt att se det här, vi pratar om gridmönstret. Så då går man ner på lägre höjd för att navigera efter landmärken helt enkelt. Och då blir det ju ännu ljusare och så är det risk att krocka med skyskrapor och annat. Vilket händer rätt mycket i Nordamerika till exempel när fåglarna migrerar från norr till söder och passerar en och annan storstad. Det finns ju till och med anställda som bara är där för att plocka döda fåglar på morgnarna. Så det påverkar mycket.
Och om man tar liksom lite mindre insekter och lampor, för vi har det här med nattfjärilar som attraheras till lampor, det har man ju märkt. Då är man ute i skogen och så riktar man en lampa uppåt så kan man ju se hur mycket insekter som helst. Jag förstår väl att det där kanske inte är superhyggligt, men det är fascinerande.
Ja, jo, det är väldigt fascinerande. De håller ju på något sätt någon vinkel mot till exempel månen, för att veta vart de är på väg. Det är liksom, om man jämför med så att vi är ute och kör på motorvägen och så har vi månen till höger och då kan vi ha den till höger om oss ganska länge för att den är så pass långt bort. Men kör vi förbi en upplyst bensinstation och så försöker vi hålla samma vinkel till den, då kör vi ganska snart av motorvägen. Och det är lite så med insekter också, att när det kommer en lampa så håller de samma vinkel till den och då blir det att de hamnar i spiral runt den här lampan istället.
Och det jag fattar. För det, bina håller ju också vinkel till solen. De håller koll på det, för det är en del av den komplicerade dansen de utför, honungsbina, när de kommer tillbaka till kupan. Det har ju att göra med liksom vinkeln mot solen för att kunna, de visar avståndet till de hittar blommorna och ska berätta för sina kompisar. Då förstår jag lite mer om det, för jag tänker vissa saker kan man fatta, som att sköldpaddsungar går åt fel håll. Jag såg det själv, jag var i skärgården mellan Borneo och Filippinerna och tittade på de här havssköldpaddorna som skulle ta sig till vattnet. Och då var vi ju väldigt noga tillsagda att liksom inte lysa och inte ha på oss liksom pannlampor och sånt, liksom, för det gör dem helt knasiga. Det kan man ju se, att de i princip slår på en lampa så viker de av 90 grader mot den där lampan istället för att gå till vattnet. Eller de går åt fel håll för att någon har råkat slå av liksom belysningen på verandan på den där forskningsstationen. Så det kan man se. Men det här har också andra saker som koltrastar och sånt. De bor ju på ett ställe, de migrerar inte på samma sätt. Men även de påverkas. På vilket sätt fuckar de upp?
Alltså, koltrastar har ju anpassats ganska väl till stadsliv till synes.
Jag tänkte att de var oberoende, att de bara körde på. Liksom.
Ja, alltså, stan är ju på många sätt ett bra ställe för det är lätt att hitta mat. Mycket skräp som slängs och slammat och så. Det är ofta lite varmare i städer och det är ljusare. Så att de kan ju förlänga sitt dygn i princip. De kan äta mycket längre, de kan para sig mycket längre. De kan para sig tidigare på våren, senare på hösten. Om man tittar på enskilda individer så skulle det kunna här vara positivt och kanske hinner till och med få två kullar per år eller så. Men det verkar också som att det stressar immunsystemet på något sätt. Att precis som hos människan, när vårt melatonin får oss att gå ner i vila och att det påverkar andra hormonsystem, så är det nog så även hos fåglar. Man har ju inte kollat precis på koltrasten, men det finns andra fåglar där man har sett att om de har en virusinfektion så varar den mycket längre om området de bor i är för ljust. Så att på något sätt så stressar det immunsystemet.
Tänker jag, det här är kanske en vetenskaplig förklaring till att när man är sjuk så vill man dras tillbaka och ligga i sin säng och ha lite mörkt. Men det är också någonting, för att också be oss ännu mer till ditt liksom så här hemmaområde, fladdermössen. Alltså vi, apropå det här med att vi vill lysa upp, vi vill framhäva maktsymboler, som ju var Strindbergs kritik, alltså att ljuset blir en slags makt. Titta här, och fabriker och allt möjligt. Det har ju nu kommit till kyrkorna och det tycker inte fladdermössen om. Varför det?
Alltså, fladdermössen har ju funnits i 60 miljoner år i alla fall. Och de har alltid varit skymnings- och nattlevande. Det finns ju inte någon av våra arter som är daglevande. Och det är ju just, som vi var inne på förut, ett skydd mot rovdjur. På dagen så vet de att ah, men då är det farligt, då kan vi bli tagna av rovfåglar. På natten så är det ingen som kan ta en fladdermus i flykt. Så att de sitter helt enkelt och väntar tills det blir mörkt och då flyger de ut för att jaga. Sitter de då inne på en kyrkvind, vilket är ganska vanlig boplats för fladdermus. Framförallt en art som heter brunlångöra. Och de sitter helt enkelt och väntar ut dagen. Blir det aldrig natt, ja, men då flyger de heller inte ut. Vilket ju förstås drabbar, ja, de sitter och svälter ihjäl mer eller mindre.
Ja, så det här, för jag tänkte att de var rädda för, alltså de är rädda för ljuset, men det är de inte, för de är inte ljuset. De bara sitter och väntar på att det ska bli. För det är ju någon slags paradox, för de där ljusen runt kyrkorna måste ju också dra till sig en väldig massa insekter.
Ja, det finns ju andra fladdermöss som, om man tar den här långöra då, den är väldigt långsamflygen och den plockar insekter från blad och sådär. Men så finns det andra fladdermöss som jagar i fria luften och plockar insekter direkt. Eftersom de är lite snabbare så är de också lite modigare vad gäller sånt. Och då kan de liksom ligga ovanför gatlyktorna i mörkret där, så dyker de ner i ljuskäglarna och så plockar åt sig insekter som har fastnat där. Vissa kan utnyttja det och andra inte. Ingen fladdermöss skulle ju välja att bosätta sig där det är för ljust. De är fortfarande rädda om sina ungar och så, men ljuset kan ändå påverka lite olika.
De som fladdrar runt huvudet på när man är i skogen eller man är ute, det kan det vara alla de här sorterna eller är det liksom någon särskild troll?
Ja, nej, men det kan det nog vara, beroende lite på var man är. Men det kan vara lite av varje.
Mm, för när de är, hur ser deras naturliga habitat ut när de inte har kyrktorn och hänger?
De gillar ju alltså, lite öppna skogar, gärna lövskog, lite gammal kulturmark. Där det är lite varierat, ofta nära till vatten. Alltså, överallt där det finns mycket insekter, där finns det också fladdermöss kan man säga.
Och var bor de då? Bor de då i träden? Eller var, för de hänger väl illa väl att vara i mörker enligt en obildad uppfattning jag har.
Jo, de letar ju alltid upp något, någon skyddad hålighet någonstans. Mörk och varm och skyddad, i alla fall på sommaren. Och det kan vara trähåligheter, det kan vara i hus eller det kan vara vedstaplar eller vad de hittar.
Men då behöver man inte vara rädd om man sätter upp en fladdermusholk att den är mot söder även på sommaren, för då är det varmt och gott.
Ja, nej, precis. De vill gärna ha 30-35 grader varmt i holken på sommaren. Bra för ungarnas tillväxt.
Jag möter ju fladdermus titt som tätt i trädgården, för vi har ganska mycket blommor och lång säsong. För att den trädgården är skapad, man ska kunna ta in liksom rufsiga buketter från tidigt på våren till sent på hösten. Så då är de liksom alltid där. Första gången så tyckte man ju att det var läskigt, sen var det så här, okej. Okay. Jag har alltid undrat vad de liksom... Jag har en fladdermusholk, men jag förstår aldrig om de bor där eller om de bara skattar åt den och bor någon annanstans.
Det är inte lätt att hitta dem. Alltså, det finns de som har bott med fladdermushuset i 30 år utan haft en aning. De kan flyga ett par mil också på kvällen bara för att hitta bra jaktområden så att de kan bo lite var som helst.
Alltså, vi kan ju prata om fladdermössen. Alltså, covid har ju varit lite av en PR-katastrof för fladdermössen. Så låt oss sjunga lite om deras lov. För de är också en sån... Det finns så mycket i fladdermössen som symboliserar vårt liksom, besvärliga förhållande till ljus och mörker, hur vi klamrar till och vill belysa och vem som drabbas över det. Liksom. Men man har väl också på senare tid upptäckt hur viktiga de är. Jag vet att franska vinbönder har plötsligt fladdermössfans. Varför är de det?
Ja, de har kommit på det att fladdermöss är rätt bra på att äta skadeinsekter. Så att istället för att bespruta... så kan man ju använda sig av fladdermöss som är ett väldigt ekologiskt sätt att bli av med insekter. Och dessutom så är ju spillningen väldigt, väldigt bra gödsel. Så då kan man ju använda även den. Så att de äter upp insekterna och sen så får man spillning av det och så kan man slänga det på vinplantorna.
Är det deras spillning som kallas för guano?
Ja, precis.
För det var väl det man hade innan konstgödsel?
Ja, jo. Även fågelgödsel kan kallas för det faktiskt. Men det som är... Att den är så pass bra som gödsel är att de äter just mycket insekter. Det är de ämnena som gynnar plantorna.
Vilket innebär att det bör finnas mer insekter på ekologiska vinodlingar. Alltså det blir det här gamla vanliga vi kommer tillbaka till. Om man inte håller på att mixtra så himla mycket. Om man inte försöker liksom effektivisera så mycket utan försöker harmonisera på varje växtplats och i varje sammanhang nästan. Så blir det oftast bättre och det gäller även att gynna fladdermössen.
Ja, alltså mångfalden av insekter eller djur överhuvudtaget blir ju större.
Då kommer vi till den stora frågan här. Hur ska vi förena samhällsbehov av ljus med naturens behov av mörker? Vad görs idag? Vad ger dig liksom hopp? Vi har nu skisserat här liksom, ganska snabbt på olika sätt hur vi stökar till det för djuren och jävlas med deras sinnen och faktiskt också våra egna sinnen när vi ligger och kollar på blåa skärmar in på nätterna och sen tvingas ta nattmackor. Vad händer? Vad kan man göra åt det här och vad ser du hända just nu?
Jag var faktiskt inbjuden att prata på ett gatljusforum för ett tag sedan. Och det trodde man kanske inte som fladdermusforskare man skulle behöva prata hålla föredrag på ett seminarium om gatlyktor. Men det var ganska intressant för det var ju lite blandat. Det var forskning och det var kommuner och det var tillverkare och sådär. Och alla tillverkare idag har ju med någon typ av styrning i sina lampor. Det är på gång och väldigt inne att kunna dimra ner, kunna släcka vissa tider. Det är sensorstyrningar och det kommer väldigt mycket i branschen. Det skulle jag säga att det är väl det handlar om, att se till att man lyser när vi behöver det. Men när vi inte behöver det så släcker vi. Så att vi skapar både i tid och rum liksom större mörka ytor.
Ja, och det är liksom, och så jag tänker nu du har mer LED-lampor så finns det också den sortens styrning att kunna variera över dygnet. Alla har väl fått sett reklam för sådana här nattlampor som väcker dig långsamt och den här typen av grejer. Men ser man också det? Jag menar, ta stora sjukhus och andra som ju är aktiva och dygnet runt. Där borde ju också finnas ett intresse för att liksom variera ljuset för de anställda skull.
Jo, men det är också någonting som kommer mer och mer, att man försöker att efterlikna ett naturligt ljus. Jobbar man skift så ska man inte få för mycket dagsljus mitt i natten så att man har liksom ett helt dygn som bara ljus, utan man ska ändå få lite av det här skymningsljuset i den mån det går. Man måste ju kunna göra sitt jobb också.
Så hur funkar det då? Tar man bort de här blåa frekvenserna på nätterna? Se till att inte ljuset blir lika vitt och så?
Ju rödare ljuset är, desto mer likt skymning är det. Och det är ju något som man ser. Det dyker upp lite här och var ute också. Man kan se motionsspår med bara helt röda lampor eller gång- och cykelvägar med bara helt röda lampor som då är till för att inte dra så mycket insekter eller inte skrämma bort fladdermöss eller så.
Vi har också en rörelse, Dark Sky Community-rörelsen. Vi kan ju ana vad de vill, men hur aktiv är den och var finns de någonstans? Finns de i Sverige eller är det liksom...
I Sverige är det väl ingen stor rörelse än i alla fall. Det är framförallt i Nordamerika skulle jag säga som det är stort. Men även på England och europeiska kontinenten så börjar det komma en hel del. Och de utser ju områden som blir som naturreservat fast för mörker. Där man har parker eller hela naturreservat som om inte helt släckt så åtminstone väldigt, väldigt styrt ljus. Anpassat ljus för just att lyfta det här med vikten av natten. Och det börjar väl kanske egentligen framförallt som astroturistgrej, att man vill, astronomer vill komma och studera stjärnor och man vill locka turister på det sättet. Så har det ju spritt sig till ekologin helt enkelt.
Just det, men för att vi har ju börjat få haft flera tillfällen av norrsken långt söderut i Sverige och då står det ju alltid det, liksom att är du inne i stan kan du inte se det. Jag läste också om att i Roppongi Hills i Tokyo så har man ju också tänkt om helt och hållet när det gäller liksom ljuset och hur man jobbar med den offentliga belysningen. Jag vet att du har också studerat dem.
Ja, överhuvudtaget ljusdesigners de senaste åren har varit väldigt mycket inne på hur man ska att lysa upp på rätt sätt. Alltså tänder vi bara en lampa rakt av så är det inte säkert att det blir så mycket tryggare. Det kanske bara bländar oss. Och då ser vi ingenting runt om. Och här har man jobbat med lite svag belysning av fasader, väldigt nedåtriktat ljus, ljus i olika färger som ska ge lite mer lugn och harmoni och som inte sprider sig så mycket. Så att man försöker göra en stadsdel där människan kan se och röra sig och vara trygg, men där det också finns... Alltså runt om att det är mörka rum ändå för insekter och djur och växter.
Det är ju roligt att se att det återigen att saker och ting sammanfaller. Det är bra för djuren, det är bra för att vi sparar energi och det kan också vara bra för vår upplevelse. Jag vet att i Helsingborg i somras så pratade de där om att de hade gjort om belysningen för att man skulle kunna se Danmark. För att innan hade de tagit dum gatbelysning längs strandpromenaden som gjorde att liksom det bara bländade alla. Liksom. Nu har man riktat den eller försett den med kannor uppåt så att inte den bara vräker ut över allting. Och det är väl egentligen den gamla käpphästen om att bara tänka i termer av resurser, att vad som är smart och vad som är liksom dumt. Men kommer vi ha ett mycket mörkare samhälle då om 10 år, 15 år? Inte bara på grund av energimedvetenhet, men också av mer... Ja, det kanske är fel att säga. Finns det något ljus i tunneln? Finns det mer mörker i tunneln?
Jo, men det tror jag. För bara för några år sedan så tänkte man inte på det här överhuvudtaget. Men nu så står du i belysningsplaner och sådär. Då har man ju med det här med ljusföroreningar. Hur ska vi styra ljuset och så? Och energikrisen kommer ju att snabba på det här. Att vi måste ju fundera över. Behöver vi lysa så starkt? Behöver vi lysa så ofta?
Ja, nej, men att man bjuder in fladdermusforskare till stadsbelysningskonferens tycker jag ger onekligen hopp. Avslutningsvis, tre böcker som inspirerat dig eller påverkat dig som du vill tipsa om.
Jag har en som heter Nattens historia av Gunnar Broberg. En ganska, ja, ska jag säga, historisk genomgång av hur vi upplever natten och hur natten har beskrivits i litteratur och filosofi och annat.
Det låter ju verkligen jättespännande.
Ja, och man är spännande. Den kom ungefär när jag började skriva på min bok, så jag tänkte, nu kom den boken, men den har helt andra aspekter, så att den breddade hela, kan man säga. Och sen en inspirerande bok som jag har läst ett par gånger faktiskt, The End of Night av Paul Bogard. Han jagar riktig natthimmel, kan man säga. Han åker runt framförallt i USA och letar efter de här platserna där man kan se stjärnhimmel. Och längs vägen så träffar han lite olika människor han pratar med. Så det är forskare och experter och andra som diskuterar det här. Och sen den tredje är i princip motsatsen då. Belysningens historia av John Garnett, Ut ur mörkret. Det är ljusets och belysningens kulturhistoria. Även om det handlar om utvecklingen av belysningen så visar ju också på hur det såg ut förr och hur vi har resonerat kring ljus och mörker genom åren. Och jag vet också att John Garnett är intresserad av det här med anpassad belysning och mörker och sådär.
Ja, men spännande. Som vanligt så länkar vi till de här böckerna i beskrivningen till podden. Och därmed vill jag tacka dig, Johan, för att du var med här i Perspektiv.
Ja, tack så mycket.
Den du hört är Johan Eklöf, fladdermusforskare och författare till boken Mörkermanifestet, som jag varmt kan rekommendera som kvällsläsning. Gillar du vad du hört, passa då på att ge den här podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify, för det hjälper ännu fler att hitta den här podden. Och i poddappen hittar du också dela-knappen som du kan använda för att skicka vidare till andra som kanske också funderat på det här med mörker. Producent för dagens avsnitt är Jens Back, mixningen stod Stray Dog Studios för, och jag heter Per Granqvist. Nästa gång får du perspektiv på ett annat ämne. Vi hörs då.